finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig.
Jag föddes 14 år efter andra världskrigets slut. Jag tror den tidsandan som rådde i Finland då har präglat mig en hel del. Min far hade gått ut som volontär till vinterkriget vid 16 års ålder 1939. Och min mor hade tjänstgjort som så kallad krigslotta på fronten. Vilket mestadels handlade om att hålla soldaterna i hela kläder och skala potatis. Mor var med när ryssarna bombade Helsingfors 1944. När hon efter larmet kom upp från skyddsrummet var hela huset där hennes studentlägenhet fanns i ruiner. Alla dessa berättelser av mina föräldrar och även andra släktingar i min närhet fick mig att fundera att man inte kan ta någonting för givet. Att det egentligen inte ens var självklart att jag skulle finnas till. Och även en viss beundran och respekt över de uppoffringar som mina föräldrar hade gjort i sin ungdom. Det kanske har varit en av mina största drivkrafter i livet. Om de hade kämpat så kunde jag inte slösa bort mitt liv. En pliktkänsla föddes. Skolan var en annan viktig sak under min uppväxt. Det mesta är mycket bra i Sverige. Men jag tycker synd om mina egna barn som har gått i den svenska kravlösa och bleka skolan. Det är inte utan orsak som man numera internationellt pratar om det finska skolsystemet som världsbäst. Det viktigaste var lärarna som var engagerade, personliga och krävande. De var förebilder som man än idag kommer ihåg hur de var och vad de sa. Allt var kanske inte så bra. I alla fall inte med dagens värderingar. Vi hade en klassträff i våras då vi memorerade tillsammans saker som hade hänt under vår skolgång. Och killarna i klassen berättade hur gympaläraren efter lektionen eller matchen i fotboll, volleyboll eller basketboll eller vad det nu kunde vara alltid utsåg en individ som päivänskeida, vilket betyder dagens skit. Och det var de stackars samma individer som alltid blev utsedda. Alltså inte matchhjälte, utan dagens skit fick uppmärksamheten. I negativ mening. Jag kommer ihåg de offentliga utdelningarna av provresultat och betyg framför klassen. Då det blev klart för alla vilka som var sämst. Även där var det ofta samma individer. Det uppstod en tydlig värdering av människor. Men samhällsklimatet var mycket hårdare då. Mig påverkade det kanske på ett sätt att jag ansåg det nödvändigt att kämpa och prestera för att inte hamna sist i kön. Hur som helst har den finska skolan gett mig en bra grund att stå på, både kunskapsmässigt och värderingsmässigt. Hur jag, uppvuxen i Helsingfors i en lägenhet, kom i kontakt med hästar är min fars förtjänst. Far var uppvuxen på en gård i Tornedalen där det fanns arbetshästar så som det fanns på alla gårdar på den tiden och flyttade efter kriget till Helsingfors för att studera juridik. Han gick alltid på Kottby travbana och senare på Värmo för att titta på hästarna, umgås med sina spelkompisar och spela. Jag älskade att få vara med min pappa och följde med honom tidigt som barn till trav. Jag hängde på staketet vid banan, lyssnade på defileringsmusiken, tittade på de vackra hästarna och sög den atmosfären in i min själ för evigt. På Kottby spelade man tvilling, vinnare och plats samt V5. Det gick åt många cigaretter när pappa och hans kompisar skulle sätta ihop en V5-a. Och sedan darrade cigaretterna i händerna på de här herrarna när upplösningen skulle ske. Efteråt antecknades det frenetiskt i programmet, både resultat, tider, odds och egna kommentarer. Det fanns inga oddstavlor på den tiden, utan man fick stå och kika genom totoluckan hur tjock pappersbunten med totolapparna för vinnare och plats var. Om det var bara några lappar tagna, då skulle oddset bli bra. Och då kunde jag chansa på min favorithäst. Men ibland blev jag besviken, då vinnaren gav inte bra odds. För då hade redan en bunt med lappar spelats bort, och det hade jag inte märkt. Så småningom flyttade jag mig från staketet vid banan till staketet in till stallbacken. Den stränga grindvakten släppte ogärna någon in. Och jag stod ofta långa stunder vid staketet och observerade livet på den andra sidan. Den världen verkade så annorlunda från min. Jag ville så väldigt gärna bli en del av den. Jag kom i kontakt med lantbrukaren och travtränaren Tuomo Mäkelä då han hade en liten filial på 6 hästar på Kottby travbana. Först hjälpte jag till i stallet på Kottby och något senare började jag åka från Helsingfors till hans gård nära Björneborg och jobbade där under helger och skollov. Han var en riktig gammaldags hästkarl och i princip allt vad jag kan om hästar har jag lärt mig från honom. Det var ett slags travets högskola eller universitet. Travtränare Mäkelä var Finlands number one på den tiden. Korpiklanen kom senare. Han hade tränat många bra kallblod och var den första som började importera varmblod till Finland, ryska Orlov-hästar. Limit, som senare såldes till Sverige, var den bästa av dem. Myntori, Francis Min och Flightboy var andra topphästar han tränade. Gården var en samlingsplats för många unga travintresserade. Nuvarande Solvalla-tränaren, tränarchampionen Timo Nurmos var en av dem, då hans pappa hade periodvis hästar i träning där. Ilmari Hallinen, som ledde tills nyligen ATGs internationella avdelning, var en. Jori Torjas syster bodde på gården under en lång period. Och det fanns många andra. Flera har faktiskt blivit veterinärer med hästinriktning. Det fanns en tillåtande atmosfär. Vi fick i ung ålder göra allt möjligt och ta ansvar. Jag tog lastbilskörkort som 18-åring och körde den stora, jättehästbussen för 9 hästar. En gång i diket när jag skulle göra en skarp sväng från gården till vägen. Även då fick jag inget skäll, bara skratt av Mäkelä. Det fanns Avels hingstar på gården som vi åkte runt i området och betäckte med. Hästarna tävlade flitigt runt i hela Finland. Vi fick ta licens och köra lopp. Ingenting var omöjligt. Det gav mig råg i ryggen. Hästarna var inte så snälla på den tiden. Kallblods- och Orlov-hingstar var inte att leka med. Jag respekterar än idag Mäkelas tålmodiga sätt att arbeta med de här hästarna. Tyvärr fick jag se mycket annan typ av hästhantering på andra håll. Om hästarna var hårda så var männen ofta ännu hårdare då. Det var lätt att ignorera vad en liten tjej som jag fick se. Så jag fick se mycket som inte var bra. Men kanske föddes det redan då en känsla att någon dag ska även jag ha någonting att säga till om hur hästarna ska ha det. Att min åsikt betyder något. Det var i den maktlösheten då som min vilja att påverka tog sin början. Och som senare ledde till att jag blev travpolitiskt engagerad. Min mor tyckte det var viktigt att lära sig språk. Och ställde sig välvilligt för mitt förslag att jobba i Sverige i ett travstall en sommar under gymnasietiden. Annars var hon bestämd i sin åsikt att hästar kan man inte jobba med. Och var rädd att jag inte skulle utbilda mig. Men var nöjd när jag hade deklarerat att jag ville bli veterinär. Den sommaren blev en viktig vändpunkt i livet. Och skulle avgöra hur min framtid skulle formas. Och var jag skulle leva mitt liv. Hans-Erik och Karin Skoglund på Trabanevägen in till Bergsåkers travbana var fantastiskt trevliga och snälla människor på ett sätt som bara svenska kan vara. Hans-Erik var en av banans ledande tränare då i mitten och slutet av 70-talet. Skillnaden i levnadsstandard mellan Sverige och Finland var fortfarande ganska påtaglig då. Det fanns Ikea och hennes och Maurits i Sundsvall. Jag kommer så levande än idag ihåg när Håkan Skoglund, Hans Eriks och Karins son, hämtade mig från flygplatsen i Sundsvall i en vit Volvo med ljusa ledersäten. Han hade ganska långt och lockigt hår och solglasögon och spelade jättehögt Boney M's låt Daddy Cool på radion. Jag kände mig helt annorlunda när jag satt där på baksätet. Nästa morgon på jobbet skulle jag uppleva en första kulturkrock. Jag körde ut med Daddy Longlegs. Ja, han var verkligen stor. Till banan för sedvanlig långsam körning. Jag möter först en som kör mot mig, nickar och säger hej. Jag tittar bakom mig och tänker, vem hejar han på? Men ser ingen. Sen kommer nästa som gör likadant och nästa. Jag blir fundersam. Vem tror de att jag är? Liknar jag så mycket någon annan som de känner? Jag har naturligtvis inte svarat men hej. Då i Finland hälsar man inte på främmande utan stirrar bara framåt och går förbi. Jag fick under den sommaren träffa många trevliga svenskar och det var en fantastisk sammanhållning på banan. Det ordnades fester bland dem som var yngre och så för min egen del gick in i historien för att jag en gång inte höll på att hitta hem eller hitta nyckelhålet med nyckeln och låg sjuk en hel dag efteråt. Men fick bara empati och omhändertagande även då av min värdfamilj Hans Erik och Karin. Hästar som USB Design och Expo Hanover var stallets stjärnor. Svante Båt var en liten, mager och klen pojkspoling som sprang och borstade hästar i stallet och skötte speciellt om en häst som hette Willem Topp, som jag tror var efter Top Quality. Han brukade sitta på fönsterbredan vid Wilhelm Topps box och skela med honom. När jag åkte hem sedan så var jag så övertygad att Expo Hanover var världens klokaste och finaste häst att jag senare med mitt studielån köpte en avkomma efter honom. Det fanns bara en handfull föl efter honom och på ett stuteri i Finland fanns det två stycken. Jag valde den som inte ville framåt och aldrig kom till start. Och den andra blev en av Finlands bästa hästar genom tiderna, Einarsin, som vann bland annat fyraåringseliten på Solvalla under Elitloppshelgen. She's crazy like daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Som ni förstår så var beslutet enkelt efter avslutade veterinärstudier i Finland att flytta till Sverige och ta med sig det man hade, en kasse kläder. Jag hade lärt mig språket under sommaren på Bergsåker. Jag hade sett att hästsporten, inte bara travsporten, var så mycket större i Sverige. Så om jag ville arbeta som hästveterinär så var möjligheterna helt annorlunda. Dessutom så hade jag fått höra från en erfaren finsk veterinär som jag respekterade mycket att det var ingen idé för mig som kvinnlig veterinär att ens tänka sig en hästveterinärinriktning. Då hästägare eller tränare skulle aldrig kunna ha förtroende för en kvinna. Och jag som hade satsat allt för att bli hästveterinär och var ivrig som en bäver att lära mig allt och ville behandla alla världens hästar. Det var allt jag ville i livet. De orden tog mig väldigt hårt och det hade betydelse vem som sa det och på vilket sätt och i vilken situation. Det här kändes för mig som en offentlig avrättning då uttalandet gjordes framför Finlands då största hästägare och tränare. Men det blev också en drivkraft att visa att det visst går. Efteråt har jag själv försökt att ta lärdom av den här händelsen. Jag har många unga veterinärer anställda idag. Jag försöker tänka mig för vad jag säger, men jag vet inte om jag lyckas så bra. Det var inte svårt att övertyga Kari att flytta till Sverige. Han kanske hade inte så mycket val då heller. Han hade en häst, en glasskomer, Las Honey, med sig. Och det första han gjorde i Sverige var att köpa en Mercedes. Sedan började han köpa och sälja hästar och blev så småningom en av Sveriges absolut framgångsrikaste tränare under många år. Det är en helt fantastisk framgångssaga och värt en annan berättelse. Första sommaren i Sverige, 1986, jobbade jag som stuteriveterinär på Stall Camaro i Vårgårda och tog hand om hingstarna Aces Orion och Liberty Hanover samt praktiserade på Skara djursjukhus under veterinär Gustav Björk. Till hösten var jag på en anställningsintervju på ATG som hade flera kliniker redan då. De tänkte att det var bäst att skicka denna blonda och blyga finskan till Norrland med 8000 kronor i månaden. Så jag började på djursjukhuset i Sollefteå. Efter dock bara ett halvår började jag på Hallands djursjukhus i Slöinge och har arbetat där i stort sett sedan dess. På Hallands djursjukhus hade jag förmånen att få en bra chef, veterinär Staffan Rudberg, som trodde på mig. En sån sak kan vara helt avgörande. Jag kommer ihåg när jag under min första sommar skulle vikariera ensam på djursjukhuset och var orolig hur jag skulle klara mig utan hans hjälp. Så sa han bara, du behöver inte oroa dig. Du behöver inte kunna allt. Du har ett gott omdöme. Det gav mig också råg i ryggen. Sommaren 1993, för exakt 20 år sedan, var jag särskilt lycklig. Jag var mor till tre små barn. Min yngsta dotter Maja var född i februari det året. Hanna var 3 och Pekka 4 år. Det skulle hända något under sommaren som återigen skulle vara en vändpunkt i livet. Och det visar sig återigen, som det ofta är i dessa sammanhang, att man har en häst att tacka för mycket. Kari hade köpt en häst från Stall Melissa i Göteborg som hette Top Royal. Bara någon månad före sprintermästaren. Hästen gjorde några riktigt bra prestationer strax efter ankomsten till Holm och räknades som en av favoriterna. Samma dag som sprintermästaren avgörs glidade in en svart limousin på gården i Holm med en tysk storhästägare och en stor tränare. Kari gör upp affären och hästen säljs med vissa villkor före loppet. Top Royal, körd av Stig och Johansson i försöket, kommer med nöd och näppe med till finalen via en fjärde plats på grund av att travet flyter inte helt perfekt. Balansändring till tåöppen aluminiumsko fram gör susen och hästen vinner loppet, då körd av Lennart Forsgren. Med de pengarna kunde Kari investera i en ny stallbyggnad i Holm och jag fick en liten del av den som veterinärmottagning. Jag hade blivit företagare. Top Royal vann bara ett lopp efter sprintermästaren, fick gaffelbandsskada och tävlade aldrig mer. Idag har jag över 70 anställda och verksamhet på flera orter. Jag har haft turen att få vara med under tiden då hästsporten har vuxit kraftigt i Sverige och möjliggjort en sån utveckling i mitt företag. Själv har jag varit arbetsam och väldigt intresserad av mitt yrke. Jag känner mig väldigt privilegierad att ha möjligheten att arbeta med så många duktiga yrkesmänniskor. Och jag är stolt över att vi tillsammans har skapat en verksamhet som ger sysselsättning till så många människor, bidrar till samhället med en herrans massa skatt som i sin tur ger vård, skola och omsorg. Ibland så funderar jag, när jag injicerar ett framknä på en travare för 100 000:e gången, vad är egentligen mening med mitt arbete? Men så kommer jag på det här med vård, skola och omsorg. Ibland tänker jag som Fenrik Hietanen i finska klassiken Okänd soldat. Replikerna i den boken eller filmen kan nästan alla finländare utan till. Efter att han ensam har sprängt en rysk tank i luften med en handgranat säger han joskus mä ihmettelen itsekin minkä moi mies mä ollenkaan oon. Vilket fritt översatt menar att ibland förundras jag över själv hurdan jag är. Jag kan inte sommarprata om trav i mitt liv utan att berätta om åren med barnen och ponnytrav. När jag berättade till familjen att jag skulle sommarprata, vilket var en högoddsare i sig, då jag är en tillbakadragen och blyg person, så replikerade Pekka: "Vad ska du prata om? Ponnytrav?" Under 15 års tid, från 1996 till 2010, så höll alla tre barnen med att träna och tävla ponnytravare. Först shetlandsponnyer och sedan russ. Som mest hade vi nog ett 15-tal ponnyer samtidigt. Det var en så otroligt rolig tid. Barnen fick lära sig ta ansvar, att framgång inte kommer utan eget arbete, att resan är målet. Min mor, som var hos oss på gården på somrarna, slutade aldrig att förundra vilken energi barnen la på dessa ponnyhästar. Hon brukade berätta i Helsingfors redan att: "Kan ni tänka er, de tog med sig ryggsäcken och tre hästar var när de skulle till skolan och lämnade hästarna i hagen på vägen till skolan och tog med dem sedan tillbaka till stallet på hemvägen." Vi tillbringade mycket tid tillsammans med allt resande och tävlande som det innebar, vilket inte är så självklart att alla föräldrar kan eller ens får göra. Om en blev avstängd och var ledsen tog den andra villigt chansen att få köra. Men det blev bra sammanhållning mellan syskonen och det var roligt att alla tre var lika intresserade. Det hade funnits så många roliga anekdoter att berätta från den tiden. En gång var vi i Visby då den annars så lugna och sansade Hanna, då 9 år gammal, blev så arg på sin ponny Runaway som bara stannade och vände i stor ledning på upploppet. Det är inte så ovanligt att shettisar beter sig så. Att måldomaren ville prata med henne. Hanna satt tjurigt på en höbal och grät och sa till måldomaren att jag slår så mycket som jag vill. Jag vågade inte kommentera någonting just då. Man lär sig tålamod när man handskas med bångsturiga ponnyer. Vi har som föräldrar inte uppmuntrat barnen för en professionell travkarriär, fast de hade haft alla möjligheter till det. De kommer dock alltid att ha trav som ett intresse och kanske passion, så som jag har haft i livet. De kommer att ha travintresse som en sammanhållande länk sinsemellan. Att få tävla och vara framgångsrik är nyttiga upplevelser inför kommande arbetsliv. Jag har klarat mig utan några stora motgångar i livet. Fram tills för 2 år sedan, då vårt äktenskap tog slut. Kari bestämde sig för att gradvis sluta som tränare och flytta tillbaka till Finland. Strax efter blev min bästa vän och arbetskollega svårt sjuk och gick bort alldeles för tidigt. Jag hade lärt känna honom på min första arbetsplats på djursjukhuset i Sollefteå 1986. Vi var jämngamla och vi hade jobbat så många år tillsammans. Jag var inte riktigt beredd att sådant kan hända mig i livet. Jag hade på 2 olika sätt förlorat 2 människor i min omedelbara närhet. När jag var 6 år så fick jag lunginflammation och låg isolerad på ett sjukhus i Helsingfors i 6 veckor. Jag hade en skugga i lungan som syntes på röntgen. Efter detta var min mor alltid väldigt rädd om mig. Och att jag ofta blödde näsblod när jag var barn gjorde inte hennes oro mindre. Jag kommer ihåg när vi var på sommarstugan och hade långt till affären och ingen bil. Så alla andra, utom jag, fick bära tunga matkassar. Även min stora och lilla syster. Jag sprang alltid med lätta fötter före och lekte fjäril med utsträckta armar. Jag har nog varit lite bortskämd i livet. Alltid älskad och respekterad. Alltid genomfört vad jag har planerat och fått som jag har velat. Men nu är fjärilens ena vinge lite på snedden och jag flyger för tillfället lite fladdrigt. Jag som hade velat flytta till Frankrike och ta nästa land och nästa äventyr. Det får bli mitt nästa liv. Det som Peter Untersteiner sa när vi häromdagen filosoferade på kliniken i Halmstad mellan böjproven. Att man vill så mycket. Det här med trav och hästar är så roligt. Man vill vara med och vara med länge. Hur känns det den dagen när man inte kan vara med längre, rent fysiskt? För den dagen kommer kanske den också. Jag orkar inte heller böja 30 hästar om dagen längre. Och han orkar inte köra lopp precis varje kväll. Men man skulle så gärna vilja. Jag kommer att sakna alla de omåttligt lojala och flitiga stalltjejer och killar som har jobbat på gården i Holm under så många år. När jag tittar ut genom fönstret på morgonen så känner jag igen dem alla på stilen hur de rör sig och ler hästar ut och in, fast det är mörkt. På ett sätt har vi varit en enda stor familj. Och jag måste om dem säga, som min idol och Finlands stora hjälte, fältmarskalk Carl Gustav Emil Mannerheim, sa till sina trupper efter vinterkriget 1940. Jag har stridit på många fronter, men ingenstans har jag sett modigare soldater än ni är. Jag är stolt över er som vore ni mina barn. När jag var liten och bodde i lägenheten i Helsingfors, där jag på grund av min mors astma inte kunde ha varken hund eller katt eller ens en mus i en glasburk. Så alltid när jag skulle somna på kvällen föreställde jag mig mitt framtida liv som veterinär på en gård med många travhästar, några hundar och katter och en travtränare som make och minst 3 barn. Tänk att det blev så. Helt otroligt. Men nu väntar något annat. Finska kvinnor är starka.
Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strå. Det killar så skönt under foten min. Jag känner gruset med tår.